Kontoret är obemannat. Lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Eller var anonym och lämna din information efter signalen.
Den kurdiska terrororganisationen som Säpo beskriver en PKK driver in miljontals kronor genom hot och utpressning i Sverige. En verksamhet som har föranlett Säpo att gå ut med flygblad till kurder i Sverige och starta en särskild tipstelefon som ni hörde här för att ta emot uppgifter om kriminella aktiviteter i samband med insamlingen av pengar till PKK. Och enligt Säpo är det stora belopp som har drivits in.
Så vitt vi känner till då, så att under 1994 samlar man in då i Sverige 5,5 miljoner. Och under 1995 ungefär 7 miljoner så vitt vi känner till.
Och det, den summan är alltså en blandning av frivilliga bidrag och pengar som man har fått in via hot.
Jag tror vi vågar sträcka oss så långt så vi kan säga att det är en icke obetydlig del av den här summan som har samlats in med hjälp av kriminella metoder.
Säpo poliserna Johan Grenfors och Kjell Wikström ur Ekots reportage i morse. Där framträdde också en av de kurder som har hotats.
Vi ska bränna ditt affär eller vi ska döda dig. Tänk på dina barn och sen dina familjer och sånt. Det är jätteallvarligt tycker jag. Det är fruktansvärt tycker jag.
En av kurder som har hotats om han inte betalar in stora pengar till PKK i Sverige. Kurdo Baksi, journalist och redaktör för tidningen Kurdistan. Är det här en bild av PKK som du känner igen?
Ja, det kan jag inte svara på direkt, men däremot är det viktigt att påpeka här att PKK har minst två gånger om året en sorts kampanj där man samlar pengar ifrån kurder som har sympatier för PKK eller som har kommit i kontakt med PKK under senare tid. Och då är det mesta av de här pengarna som betalas till PKK då, det är på frivillig basis faktiskt. Det ska vi också komma ihåg. Vad man tycker om det är en annan femma. Men vi har väl kanske cirka 1500 kurder idag som har sympatier för PKK i Sverige av de 17 500 kurder som vi har i landet. Så att,
men en del av intresset riktar sig till de som kanske inte sympatiserar till PKK men inte tycker sig ha råd att låta bli att betala.
Till exempel i mitt fall så har jag ju klart och tydligt tagit avstånd från PKK. Jag har aldrig blivit tillfrågat att betala pengar till PKK. För att jag tror att majoriteten av de människorna som har betalat pengar till PKK, det är människor som har samarbetat med dem, haft sympatier, gått på deras fester, gått på för deras föreningar. Så att man ska också tänka på det sättet. Och jag tror att de här 7 miljonerna som är då insamlade, precis som i Tyskland och i Holland och Frankrike, jag tror att 99% är faktiskt samlade på de här kurdernas frivilliga basis.
PKK ses ju av svenska Säpo som en terrororganisation. Är det också din bild?
Jag kan inte säga att organisationen är ju en politisk organisation som sedan 1984 fört en väpnad kamp för att bilda ett fritt Kurdistan. Men det finns många metoder inom PKK som jag tar avstånd ifrån som man kan anse tangera vid terrorhandlingar. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det är inte PKK som har bildat Turkiet utan det är det turkiska förtrycket av kurderna i Turkiet som har gjort att PKK finns och kämpar. Och vi ska komma ihåg att det är 15 miljoner kurder som idag inte tillåts prata kurdiska, har kurdiska namn och inte har några rättigheter alls. Och så kommer PKK då som kommer med ett förslag att föra en väpnad kamp. Och det är många kurder som på grund av förtrycket känner en viss samhörighet med PKK. Men samtidigt ska vi komma med 15 miljoner kurder så är det kanske det handlar om 10-20 000 kurder som har sympatier eller är medlem i PKK. Till exempel i Sverige så tror jag inte att det är mer än kanske 5-10 personer som kanske är medlemmar i PKK.
Magnus Caravelli, ledarskribent på Östgöta-korrespondenten och Turkietkännare. Vad är din syn på PKK?
Ja, den är ju mycket klar. PKK är en terrororganisation som använder terror som metod för att skapa ett etniskt rent Kurdistan. Så att ideologiskt kan man ju säga att PKK står på samma, är liktydigt med de serbnationalister som ville splittra upp Bosnien och skapa en etnisk ren stat för serber. Nu säger ju Kurdo Baksi här, han är ju typiskt väldigt ambivalent. Han säger att han vill inte, han borde säga att han tar avstånd från PKK ändå inte.
Vadå, jag tar avstånd från PKK så du behöver inte förvränga mina ord här.
Ja, du säger ju du svävar ju samtidigt mycket betecknande på målet.
Men får jag först fråga dig, Magnus Caravelli, vad är din uppfattning om vilka aktiviteter som PKK bedriver här i Sverige?
Ja, alltså jag är inte, jag är för det första inte speciellt insatt i vad för aktiviteter PKK bedriver i Sverige. Men om man nu tar den allmänna kunskap som man har om PKK som organisation, dess aktiviteter i Turkiet och i andra europeiska länder, så tycker jag att de här uppgifterna förefaller väldigt trovärdiga. Därför att PKK är precis som den peruanska gerillaorganisationen Sendero Luminoso, en organisation som använder sig av terror som metod mot de så kallade egna folket för att på det viset etablera sin auktoritet. Och det sägs ju här att det är ju ganska typiskt att de här kurderna i Sverige som har blivit hotade, till dem har man då sagt att tänk på dina barn, vi känner dina barn i Turkiet, i din familj, vi kommer bränna ner deras hem och så vidare. För det är precis detta som PKK har sysslat med sedan 1984. Det vill säga att man har systematiskt bedrivit en terrorkampanj mot den del av, stora del av den kurdiska befolkningen i sydöstra Turkiet som, precis som Kurdo Baksa sa här, inte delar PKKs mål för att på det viset etablera sin auktoritet. Det är därför som jag tycker, sett mot denna bakgrund, och också så är det också välkänt att PKK ägnar sig åt den här typen av utpressarverksamhet i Tyskland, så tycker jag att det finns all anledning att inte på något sätt höja ögonbrynen åt de här uppgifterna.
Men du tror alltså inte på att en stor del av pengarna kan vara från frivilliga bidrag från sympatisörer? Det avvisar du tydligen.
Ja, alltså Kurdo Baksa säger ju själv här att det är ytterst få kurder i Sverige som sympatiserar med PKK. Ja. Om det är så att det är ytterst få kurder som, och de ändå får ihop de här stora summorna.
Jag sa 1500 personer.
Jag tycker inte det riktigt går ihop med 7 miljoner förra året och 5,5 miljoner året dessförinnan.
Okej, vi har ytterligare en deltagare i samtalet, nämligen Jan Guillou, författare och journalist. De här uppgifterna som vi hörde i reportaget i Ekot i morse om indrivning av miljontals kronor genom hot och utpressning här i Sverige. Är det nya uppgifter för dig?
Nej, det är det väl inte för någon, men det där är ju uppgifter, det har vi ju hört här, som tolkas på ett sätt av en förespråkare för ett fritt Kurdistan, nämligen Kurdo Baksa, och på ett annat sätt för en motståndare av en motståndare till ett fritt Kurdistan, nämligen Magnus Caravelli. Poängen är att vi inte vet. Och då blir saken allvarlig, därför att den svenska polisen går nu ut med olika propagandistiska påståenden om att det förekommer en omfattande gangsterverksamhet och utpressning. Och då är det polisens uppgift att uppspåra förbrytarna, skaffa bevis mot dem, överlämna dem till åklagare och domstol, och sen så får domstolarna ta vid. Detta är vad polisen skulle göra. Men man ska inte föra massmediadomstol mot personer som man tycker illa om i brist på bevis, så att säga.
För att, du anser att det är det som sker alltså?
Det är det som sker, och det förvånar mig att det är Dagens Eko som har gått på den här propagandasvängen, därför att sånt här brukar ju vanligtvis förekomma i TV4s lättnyheterna och sådana där organ som mera rutinmässigt får utse på så olika uppgifter.
Men du hörde också den hotade kurden som berättade reportaget om hur allvarliga hoten var.
Ja, jag hörde, det är riktigt. Jag hörde en anonym röst säga att han var hotad. Det är möjligt att det är sant, det är möjligt att det är osant. Men nu förs alltså den här rättsprocessen i medierna. Och det är ju det som är fel. Polisens uppgift är icke att föra propagandakrig i medierna. Polisens uppgift är att uppspåra förbrytare, skaffa bevis mot dem och överlämna dem till åklagare och domstolar. För att på det här sättet har polisen nu sabbat sitt polisiära arbete. Och antingen är de då knäppa som sabbar sitt polisiära arbete. Eller också så finns det en annan liten fiffig plan. Nämligen att först kör vi det i medierna så att vi skapar lite skuld.
Men du, det är ju inte polisen som har gjort inslaget i alla fall.
Sen fram med terroristlagarna, för då behövs inga bevis.
Men det som polisen har gjort är ju att med flygblad på flera språk då för att nå de berörda berätta om att man vet att det förekommer hot och utpressning i samband med penninginsamling och vill få hjälp att klargöra omständigheterna. Få tips helt enkelt. Inte det en vanlig del av polisarbete i den första fasen?
Jo, men jag hörde nu två Säponissar här, eller om det var en.
Det var två.
Uttala sig som om han visste någonting, och hade Säponissen vetat sådär mycket så hade det ju suttit personer inom lås och bom redan om vi ska tillämpa våra lagar. Mm. Så detta är ett propagandakrig och inte ett polisiärt arbete.
Ja, men så varenda kurd vet, och det är många också poliser vet, att PKK och andra kurdiska organisationer, de har kampanjer där de samlar pengar för kurdfrågan. Det är ingen hemlighet. Och då är det frivilligt att ge pengar eller inte. Men det kan ju hända att en viss person då, som har kanske betalat pengar tidigare massor med gånger, sen har han ångrat sig. Så har det varit högljudda diskussioner som har resulterat i detta. Jag måste ju säga också här att det känns som att PKK är ensam representerar kurderna och kurdfrågan. Så enkelt är det inte. Vi kurder bor i 4 olika länder. Vi har 24 partier och PKK är bara en av dem. Så vi ska
men
inte...
finns det inte av obehagligt när det gäller omständigheterna kring att få in pengar? Det kan ju vara så att det är med väldigt svår, med subtila metoder som man får folk att betala. Hotet kanske finns i bakgrunden.
Jag känner rätt många människor som har gett pengar PKK frivilligt utan hot.
Magnus Caravelli på Östgötakorrespondenten.
Alltså det finns ju också anledning tycker jag att fästa uppmärksamheten på detta med att även om det skulle röra sig om frivillighet, om detta sker under frivillighet och PKK verkar som en slags legal organisation i Sverige, så finns det alla anledningar att vända sig mot detta för att och ställa sig frågan, skall en organisation som PKK överhuvudtaget tillåtas att ägna sig åt, som Kurdobak så talar om, kampanjverksamhet i det demokratiska Sverige? Den frågan tycker jag det är alla anledningar att ställa, därför att det finns en tendens i debatten att idealisera den kurdiska saken och att solidarisera sig med PKK. Och det tycker jag det är viktigt att framhålla, att PKK är inte någon typ av organisation som bör tillåtas att verka fritt i Sverige.
Jan Geo.
Ja, jag hör ett eko från forna tider i det här som Magnus Caravelli säger, därför att... förr i världen så var det omoraliskt att samla in pengar till FNL och sådana ledarskribenter som Magnus Caravelli var väldigt mycket emot det. Och staten skickade onekligen ut sina spioner för att ta reda på vilka medborgare som hade satt in pengar på det där postgirokontot. Det är alltid så att befrielserörelser kommer att ha olika sympatisörer och antipatörer i Sverige. Men det ingår i våra demokratiska rättigheter.
Det är typiskt att Jan Guillou...
säger Magnus Caravelli, tänk efter. Det ingår i våra grundlagar och våra rättigheter att föra ut våra åsikter, agitera för dem även om du tycker de är obehagliga och också samla in pengar till ändamål som du inte gillar.
I den tyska tidningen Der Spiegel så beskrivs hur PKK lär arbeta i Tyskland där ett system för indrivning lär vara mycket omfattande. Till exempel måste kurdiska asylsökande och arbetslösa betala mellan 30 och 50 D-mark i månaden till PKK. De som har jobb får betala mer, mellan 100 och 300 D-mark, och det handlar om tusentals D-mark i månaden för småföretagare. Och av knarkhandlare tar PKK ut en straffavgift. PKK är förbjudet i Tyskland sedan 93, men det finns troligen 9000 medlemmar enligt Der Spiegel. Det är alltså ett av våra grannländer. Är detta också propaganda, Jan Guillou?
Nej, det är det inte. Det låter som ett ganska klassiskt beteende av befrielserörelser och motståndsrörelser och terrororganisationer, vilket ord man nu vill välja. Jag menar, vinner de så blir de ju befrielserörelser. Förlorar de så kommer de att vara terroristorganisationer.
Kurdobaksi är polisens sätt att hantera PKKs eventuella indrivning i Sverige ett större problem än organisationens metoder och ibland våldsamma sätt att agera?
Alltså, jag kan bara säga så här att man ska inte överdriva det här dagens uppgifter om det här med att samla pengar. Det är inte så jäkla stor affär som polisen gör.
Men
det
kan man svara på frågan.
Ja, men frågan förstår inte riktigt bra faktiskt, för du ställer två frågor in i varandra. Kan du ställa en gång till?
Ja, alltså är Säpos sätt att agera, är det ett större problem än PKKs sätt att agera?
Ja, du, jag kan inte svara på den frågan faktiskt. För jag
har Jan Guillou ett kort svar på det?
Nej, det är klart jag inte har. Det är ingen kan svara på såna idiotfrågor.
Tack för det, Jan Guillou, författare och en av tre deltagare i diskussionen. Hörde också Magnus Caravelli, Östgötakorrespondenten, och Kurdobaksi, redaktör för tidningen Kurdistan.
Tre gånger om dagen kan du höra Studio 1. Vi ger dig debatten.
Ni måste titta på arbetsrätten, skattelagstiftningen, anställningslagarna. Och det vågar ni inte, Björn. Det är det som är stora brist.
Vi bevakar det som händer i utlandet.
Det är alltså bara 10 kilometer till Tjernobyl härifrån. Och det här är den mest förbjudna zonen.
Vi har analysen.
Göran Persson har så att säga fått ett slags villkorligt förtroende.
Och vi har reportaget.
Ska man göra ett råd? Man ska inte tänka på offren. Om man gör det, lika bra att man inte alls utför något rån.
Morgon och eftermiddag och kvällsrepris. Dagens händelser och tidens skeenden. Från samhällsredaktionen i P1. Studio 1, vi går på djupet.